Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu sitter jag inte i vår studio utan nu har jag äran att få in en granne här. En väldigt trevlig, skäggig granne som jag intervjuat förut. Välkommen Fredrik Bergqvist.
Tack så hemskt mycket.
Jag intervjuade dig för 5 år sedan.
Tiden går.
Ja, kommer du ihåg vad det handlade om?
Då ambulanssjuksköterska till stor del och även palliativ vård.
Ja.
Eftersom jag bytt.
Och det tyckte jag så kul då. För att i vårt område så har ju vi, hade vi både brandmän, poliser och du jobbar på ambulansen.
Jajamän.
Mm. Och jag tror jag drog en historia då för barnen här runt omkring. Då finns det en som sålde godis.
Aha.
Var du med då?
Nej, jag tror jag inte.
Därför småbarnen här, det var ju de imponerade av någon som kör brandkår, ambulans, polis. Men då har vi en granne som säljer godis.
Ja.
Så plötsligt.
Just det. Ja, just det, det har rätt.
Så det låg.
Så det, nu hänger jag med.
Ja, du fattar.
Nu är det ju chips.
Ja, nu är det chips. Så att det är även. Men det här med att. Det här programmet kan ni lyssna på. För jag tycker det är jätteintressant. För då berättar du just om det här med palliativ vård.
Mm.
Om vi tar bara lite kort, hur länge har du varit utbildad sjuksköterska?
Sen 2002.
Ja.
Och ambulanssjuksköterska utbildade mig till 2007.
Ja, och sen jobbar med palliativ vård.
Ja, både jag och nej. Jag jobbar med avancerad sjukvård i hemmet, ASIH. Så det är allt ifrån palliativ vård till mer enkel sjukvård såsom antibiotikagivning, blodgivning. Så att jag har hela spannet egentligen.
För så jobbar man mer och mer nu, att folk får vara hemma om de är kroniskt sjuka. Att man är inte på sjukhus lika mycket ofta, alltså, om man är sjuk. Man får vårdas i hemmet och får då avancerad sjukvård i hemmet.
Ja,
ja.
Så man förstår det. När du är tillräckligt inte sjuk så kan man då skriva en remiss till de olika ASIO-företagen som då tar över patienten och patienten bor hemma och sen så åker vi hem till dem.
Just det.
Och till exempel då fortsätter administrera antibiotika eller om de behöver blod över period eller om de ligger och väntar för döden.
Mm. Och du jobbar ofta på natten va?
Jag kör bara nattskift just nu.
Bara nattskift. Ja. Men det är faktiskt inte det vi ska prata om, även om det här är fruktansvärt intressant. Och vi kanske kan komma in på det på slutet också, hur det blivit med coronan. Därför att vi bor ju grannar och jag pratar ofta med er, eller min man pratar också med er. Ni går ut med en hund och plötsligt så får vi veta av Anna, din hustru, att du ska dra iväg till Mali.
Jamen. Jag var i Mali under höstterminen 2020. Ja. 2020,
precis. Ja. Och Mali, det är inget land som vi känner till speciellt mycket. Vad kan du om det? Var ligger det först?
Det ligger i, som jag väljer att se det, nordvästra delen av Afrika.
Ja, söder om Sahara.
Ja.
Och det har ingen kust, va? Nej. Det ligger mitt i.
Ja, mitt i Sovjeten. Det har en flod som heter Niger som flyter rakt igenom.
Ja.
Gränsar mot Burkina Faso, Niger. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Elfenbenskusten.
Ja, man kan titta på en karta. Ja. Det är inte något jag jättekänner. För det är ett ökenland ganska
till
mycket.
Till stora delar. Ja. Om du tittar på kartan så kommer du se att västra delen är grönt. Där Bamako ligger, huvudstaden. Där är det mer grönt och bördigt.
Ja, det är ett ganska stort land. Det är den sjunde största landet, läste jag. Jag fick läsa på lite innan här. Men det är också ett av världens fattigaste länder. Trots att det har guld och uran.
Ja.
Ja.
Och det är väl det konflikten kanske mycket handlar om.
Ja. Och det som har hänt är, jag tror det är 18 miljoner människor då som bor i det här landet. Och det är en förut av fransk koloni som blev självständig 1959.
Mm.
Nu låter det som jag kan mycket, men det här är rent taget från Wikipedia, bara som ni vet. Och när jag tittade på kartan, jag undrar vad huvudstaden hette?
Bamako.
Just det.
Ja.
Hur många svarade rätt på den frågan?
De som är intresserade av Mali, tror jag. För de flesta tänker nog på Timbuktu.
Timbuktu. Ja. Timbuktu tror det heter, i och med att det är en artist som heter så.
Ja, nu ska jag inte svära på att jag uttalar det rätt. Men, men kollar man stavningen och så vidare så skulle jag vilja säga mer Timbuktu.
Ja. Ja. Officiellt språk franska.
Ja,
det är det.
Det är korrekt. Ja, och sen har de en massa andra språk
många
också.
Många språk internt.
Ja. Yes.
Men det som är lite läskigt då, det är att det har pågått ett krig, alltså krig länge. Det var flera fredsbevarande styrkor där under många år. Och sen förra året 2020, då bestämde sig Sveriges riksdag för att vi skulle stödja en operation i, en fransk operation i Mali, va?
Mm.
Vad heter den?
Franska operationen kallas för Barkhane.
Ja.
Och hur länge de har varit där med den franska soldaten, det alltså ingår inte i FNs fredsbevarande styrka.
Nej.
Utan det är en egen mission som fransmännen styr över själva.
Mm.
Och hur länge de har varit där, det vet jag faktiskt inte.
Och vad då, behövde de en sjuksköterska eller ambulans? Alltså, hur kom det sig att du fick tips om det här?
Jag har ju tyckt om militärverksamhet, om man ska uttrycka det så, sedan jag gjorde lumpen.
Mm.
Jag gillar uniformerade yrken.
Mm.
Och ända sedan jag blev sjuksköterska då, så har jag hela tiden haft i huvudet att jag skulle vilja göra någonting utomlands. Och kanske då snett mot försvarsmakten, så att säga. Rätt eller fel, jag har avvaktat på grund av att vi fick familj och skaffade barn. Och någonstans så vill jag väl inte åka när de är för unga.
Hur gamla är era barn nu?
Nu är de, blir de 20 och 18.
Bra, nu är de vuxna.
Nu är de vuxna.
Nu kan pappa göra sina saker som
han vill. Både jag och nej. Vår dotter var ju förbaskad på mig och sa att du skulle åka när jag var bebis. För då hade jag inte fattat vad det handlade om.
Nej.
Men med det sagt var det beslut jag tog. Och sen så började jag runt 2016-2017 började jag tänka på det här mer. Och tog ett beslut att nu ska jag börja jobba som timanställd sjuksköterska i Försvarsmakten.
Aha.
Så då sökte jag och har numera en timanställning på Gotland. Som ambulanssjuksköterska på en bandvagn då.
Mm. Vad gör man då alltså?
Gotland håller på att bygga upp sitt regemente. Så att det, mycket är ju fortfarande oklart. Men det jag har gjort hittills är att jag åker dit på stora övningar. Och övar helt enkelt.
Som extra jobb alltså?
Ja, det blir ju som det.
Man får en timme. Så du har fast anställning på ditt vanliga jobb?
Ja.
Och så är det som lite extra?
Ja, precis.
Mm.
Så jag har varit med på 3-4 stora övningar. Aurora 17 bland annat. Som och då åker man dit och leker krig.
Jag vet. Nu pratar jag med en pacifist här. Min far har ju haft Tyresö Ulands- och fredsförening. Så att jag har hela livet levt med massa berättelser om krig.
Just det.
Ja. Men lite grann är väl också det som har hänt med Sveriges militär. Att man har börjat träna utomlands. Afghanistan har ju Sverige varit inblandade i.
Mm.
Ja.
Vi har ju varit med. Vi har ju med fredsbevarande insatser på olika sätt jättelänge.
Ja.
60-talet.
Just det. Kongo.
Kongo, ja.
Var det?
Som är en otäckt historia i sig.
Ja.
Men sen, ja, nej. Det här.
Och det var intressant. Kongo då, som var på 60-talet, där hade mina föräldrar en kompis som åkte till Kongo ett år, tror jag. De låg där länge.
Mm.
Man gjorde musik om det.
Mm.
Och när han kom tillbaka så kunde han köpa en Merca cab. Och det var den finaste, vet du, bilen vi hade i Bollmora. En granne med en riktig grön snagga. En sån där som helgonet åkte.
Jag kommer inte ihåg
att det. Ja, för att han tjänade så pass mycket pengar. Så han var den tuffaste av alla
när
jag var liten.
Mm. Häftigt.
Mm. Men hur kom det sig då att du ville de ha det här gänget som åkte från Sverige? Om jag fattar det rätt så är det 250 soldater som åkte.
Ja, plus minus x antal.
Ja.
Det beror på lite grann vilken inriktning just den här missionen har.
Ja.
Tidigare var det Timbuktu.
Mm.
Så var inriktningen informationsinhämtning och Timbuktu och hela Mali-insatsen skulle läggas ner för ett par år sedan. Men då frågade FN Sverige om man kunde tänka sig att ändra inriktning och flytta till Gao och ha mer skyttekompaniinriktning.
Var ligger Gao någonstans?
Gao ligger då mer österut.
Okay.
Man följer floden Niger så kommer man till Gao.
Är det också ökenlandskap?
Ja.
Mm.
Det är det.
Men vad skulle din roll vara då?
Ambulanssjuksköterska i då ett militärfordon. Är man intresserad så kan man ju söka på GALT Försvarsmakten. Då får man upp en stor militär jeep.
Så tanken var om det några av de soldaterna blir skadade så skulle du...
Ja.
Men kan du sånt också? Är inte det såna IVA-grejer?
Nej, det här är ju då katastrof akut sjukvård.
Det kan du?
Ja, det kan jag. Och dessutom så fick vi en nästan 10 veckor lång utbildning just bara sjukvård innan vi for iväg.
Mm.
Plus nästan 10 veckor då sen att man skulle jobba ihop hela kompaniet förstås.
Ja.
Men första, jag utbildade mig alltså hela vårterminen 2020.
Mm.
Började vecka 2 eller 3 och avslutade vecka 17-18 omkring. Och det var bara utbildning rakt igenom för att kunna förbereda sig för att komma iväg.
Okay.
Och det var då kanonbra sjukvårds, militär sjukvårdsutbildning.
Ja.
Med markörer, alltså med, det var, de hade hyrt in internationella, det här var skottar tror jag, om jag inte minns fel, som då är amputerade från början men och blir sminkade så bra så att det ser ut som att de verkligen är det.
Jag vet, för att jag jobbar ju på Sveriges Television förut och nu har ju många utlandskorrespondenter både på Sveriges Television och Sveriges Radio och det väg till krigsområden. Och för att de ska klara det här så måste de också träna.
Just det.
Så då byggde vi upp studios som såg ut som ett gammalt sån här hus där folk hade kastat in en bomb.
Ja.
Och precis som du säger så hyrde de in statister.
Ja, exakt.
Och då skulle de liksom träna sig på att hur man då skulle i ett krigstillstånd, om man råkar ut för det, vad man kan få på näthinnan. Mm. Och de här stackars korrespondenterna som jag känner ganska bra, de var ju helt chockade. De hade ingen aning om hur verklighetstroget de byggde upp det. För då var det ju några från militären som hjälpte till. För det tränar man tydligen på.
Och jag kan tänka mig så här, att deras roll blir annorlunda än min. För min roll blir ju ganska in i en bubbla. För nu ser jag någon som har ett ben som har sprängts bort. Ja. Då ser jag ju bara benet. Medan dina kollegor då ser ju alltihopa runt omkring. Det tänker inte jag på.
Nej.
Det är bara ett sår. Nej. Så att det kanske till och med är lite värre för dem då.
Ja, men de var inte vana. Alltså, många har ju varit utrikeskorrar liksom, vad ska man säga, med inte så nära krig. Men nu har det blivit så, både Afghanistan och många länder nu. Och efter till exempel att Sveriges Radios korrespondent i Afghanistan blev ju mördad. Så att Nils Horner heter han.
Just det.
Och därför har man tränat mycket mer. Att, för att vi är ju så fredsskadade att vi vet ju inte vad ett krig är. Nej. Så att då måste man kunna jobba. Men då tränades du till det här. Och du hade ändå liksom tränat inom militären, kan man säga. Hur var det att komma dit då? Hade du varit i Afrika förut?
Nej, det här är första resan så långt. Längst utomlands som vi har varit i Spanien. Så att, hur det var att komma till Afrika, det var att kliva ut i en ugn. Alltså det var, först så flögs vi ju till Bamako.
Ja.
Där fick vi vänta då 2 timmar på nästa flyg som skulle ta oss till Gao.
Mm.
Och landa på den här flygplatsen i Bamako där det var en luftfuktighet som jag aldrig känt tidigare. Och det var att känna att du var tvungen att gå på toaletten. Och det fanns bara en toalett på hela flygplatsen som var igång. Det var... Men... det var häftigt. Ja. Det var varmt och första...
Visst är det som en getmotor? För jag landade ju nämligen i Indien en gång som 17-åring.
Ja.
Och då var det som, varför stänger man inte av den här värmen från planet? Jag trodde det var en motor som skapade det. Och när man upptäckte att den här lukten, den här värmen, den här fukten kommer jag att leva i.
Ja, den var fruktansvärd första veckan ska jag säga. Men den är inte fruktansvärd för du vänjer dig ju såklart.
Ja.
Men vi kom ju från Sverige då. Vi hade ju varit i karantän 2 veckor i Sverige.
Vilken årstid åkte du härifrån?
Början av september.
Början av september?
Ja. Mm. Och då, våra 2 veckor i karantän, det var ju slutet av augusti när det var sådana här kanonväder.
Jaha, först var ni i karantän 2 veckor i Sverige och sen åkte ni dit.
Exakt. Ja.
Men vad var själva lägret då? Hade de byggt upp ett stort läger till er då?
FN har en så kallad superkamp med massa nationaliteter.
Jag tror jag har sett bild på det faktiskt.
Ja, det går ju in på Google Earth.
Ja.
Och så skriver du Gao, Mali och zoomar in och så letar efter en flygplats. Och så kommer du runt den här flygplatsen kommer du att se stängsel liknande grejer. Okay. Och det är det som är kampen.
Ja.
Och i den här kampen har ju tyskarna en egen kamp. Och tyskarna har ju då på grund av corona hade ju stängt av mot superkampen. Så det var ju ingen trafik emellan kamperna. Så att säga.
För det var mest fransmän där?
Nej, fransmännen de hade en kamp lite längre därifrån.
Okej, för det är fransmännen som är där. De är ju väldigt många där nere.
Ja, det är korrekt.
Ja.
Men FN har ju, nu kommer jag inte ihåg exakt, men de har ju en superkamp som det kallas. En stor kamp i Timbuktu.
Mm.
Jag var faktiskt där i 10 dygn och fixade lite grejer. Fick se den också, det var häftigt. Och sen så har de en superkamp i Gao.
Mm.
Men vi bodde hos tyskarna så att säga.
Men hur många nationaliteter var det där?
Åh herregud, det kommer inte ihåg.
Det var många olika. Ja.
Vilket språk? Några danska, vi pratade engelska.
Engelska, ja. Okej. Okay.
Några danskar, några norrmän, britterna var på väg in som hade skickat en förstyrka som håller på att reka. Tyskar såklart. El Salvador.
Och allting var under franskt, liksom, var de som bestämde vad
tyskarna.
Ni skulle... Var det tyskan som bestämmer? Ja.
Men
det
här fransmännen är utanför.
Aha, men det här är en fransk operation.
Nej, vi åkte på en FN-insats.
Ni åkte på en FN-insats? Så ni åkte inte på den här... Nej.
Så jag var ju del i en fredsbevarande styrka.
Du var med i en fredsbevarande styrkan?
Ja, oja.
För den här andra som är nu, det är 215 svenska soldater som hjälper till i Mali och den här task force, hur säger man? Takupa. För det man tog till en beslut om i Sveriges riksdag, det var ju att ställa upp på den här franska...
det är riktigt. Ja. Men det är en helt annan sak.
Det är en helt annan sak. Du var alltså med på en fredsbevarande. Ja. Aha.
Sverige, 2014 tror jag det var.
Okej.
Okay. Så beslutade Sverige att skicka en fredsbevarande styrka till Timbuktu.
12 000 människor har varit där på fredsbevarande läsa. 12 000.
Svenskar.
Nej, sammanlagt.
Måste vara mer.
Måste vara mer, stod det. Ja, okej.
Okay. Eller jag törs inte svara.
Ja.
Varje år är det två mal, alltså man kallar det för Mali 1 eller Mali 0, 1, 2, 3. Jag åkte ju Mali 12.
Okay.
Och sen så vårterminen är Mali 11, okay. Höstterminen 12. Mm. Så nu är Mali 13 där. Aha. Och till hösten kommer Mali 14. Och varje gång så är det ungefär 250 svenska soldater som åker. Så att varje år så är det cirka 500 soldater.
Mm.
Svenska soldater.
Som åker.
Som åker. Så 2014... Så vi har varit där sedan 14.
Men de här som håller på tillsammans med fransmän, de är på ett annat ställe då?
Ja, det törs jag inte svara på vart de befinner sig. Jag vet ju att fransmännen har en kamp i Gao också.
Mm.
De har en kamp i Timbuktu. Mm. Och var svenskarna kommer hamna, det vet jag inte. Det är ingen hemlighet att svenskarna skickar dit en specialstyrkan, men sen så får man ju inte reda på så
mycket. Nej, precis. Men det är lite läskigt med det här. Det här är liksom något slags nytt Afghanistan. Det tar ju aldrig slut. Det är liksom krig mot terrorism som det heter. Vad handlar de här konflikterna om egentligen? För det är liksom antiterror, det är islamister, det är droger. Man kan ju läsa hur mycket som helst om det här.
Mm. Våran huvudsakliga uppgift var ju att patrullera en väg som kallas för Kat B.
Mm.
Åka igenom massa byar och synas. Att vara där. För byarna drabbades med jämna mellanrum av gäng som åkte in och rövade.
Det är liksom rena rama...
Rövargäng.
Ja, sen vilken... Kriminella gäng, ja. Mycket droger.
Säkert, det törs jag inte svara på. Nej. Och det var det också som vi kände lite frustration att vi inte kunde komma iväg snabbare än vad vi gjorde.
Mm.
Eftersom det dröjde mycket på leveranser och så vidare. Vi hade ju flyttat från Timbuktu till Gao.
Okay.
Och på grund av corona tog allting tid.
Ja, just det.
Ja. Så våran egentligen stora fara när vi gick patrullerade, det var ju sådana här IED. Alltså då minor och hemgjorda bomber.
Ja.
Vi var ju aldrig oroliga för att vi skulle bli överfallna av några rövargäng. För de drar ju när svensken kommer.
De drar?
Ja, de törs inte. Vi är för duktiga.
Jaha, okej. Okay.
Mm. De ger sig på, terroristerna de här ger sig på de afrikanska FN-styrkorna tyvärr. För de har inte lika mycket bra utrustning.
Jaha, de till och med har koll på vilka FN-styrkor
de har. Det är jag helt övertygad om att de har så kallade spotters som sitter utanför kampen. Och så ringer de, nu kommer svenskarna.
Mm.
Övertygad.
Ja.
Så vi höll ju mest utkik efter att vi åkte omkring i byarna.
Träffar ni folk där, ja?
Tyvärr fick inte vi kliva ur så mycket på grund av corona då.
Nej.
Men jämna mellanrum stannade vi i byarna och tolk tillsammans med soldater, befäl, gick ut och pratade och hämtade information. Och...
Hur har folk det i, som ni såg i Mali?
De lever fattigt. Det här är, vi diskuterar mycket det här i bilen faktiskt, i vagnen. Man säger att det är världens fattigaste land och det är ju helt klart.
Ett av världens fattigaste land.
Det är helt klart. Men de flesta människor som vi såg rätt glada ut och nöjda. Vi såg inga, sen så kanske man inte såg allting, men vi såg inga människor som svalt.
Mm.
Boskapen, de hade ju framförallt kor. Kor, getter, åsnor. Såg välmående ut allihopa.
Mm.
Barnen gick till skolan på morgonen. Och när man åkte på sena kvällarna så samlades omkring TV-apparaterna och kollade på UEFA-kuppen. Så att i byarna, jag tror utan att prata med dem eller veta någonting mer, att de har det rätt bra.
Mm.
Men störs då såklart av de här gängen av olika härkomst, om det nu är terrorister eller en sån.
Men den här terrorismen, var kommer den ifrån? Är det andra utländska influenser som kommer, som påverkar?
Som jag förstår det så är det att i och med att de har tappat borta i Syrien och det, så vill ju terroristerna gärna bygga upp nya områden som de kan bedriva sin verksamhet ifrån.
Mm.
Så.
Mm.
Och sen handlar det mycket om då, som sagt, vad det finns en smuggelväg som går rakt igenom landet. Som mm. smugglar vapen, narkotika, guld som du pratade om. Och sen har du konflikten mellan de människorna som har boskap och de människorna som bördar jorden och är mm. då bönder helt mm. enkelt. Och längst norrut så har du en grupp människor som heter kommandant som har ett matriarkiskt styre där kvinnorna bestämmer.
För det, det är oftast liksom små folkgrupperingar ja. Med olika språk som egentligen, för kartorna i Afrika är uppdragna, det är ju inte naturliga kartor.
Nej,
utan det var ju de kolonialmakterna som delar upp Afrika i olika delar. Så mest, det finns ju ingen karta som är så fyrkantig och sträck. De har bara suttit där och sagt, det här är det här, ni tar det, vi tar det.
Ja, precis.
Så att det är heller ingen naturlig uppdelning. Nej. Mali är väl ingen liksom, eget liksom, folk?
Nej, det skulle jag nog vilja hålla med om.
Nej. Så, för så är, många av konflikterna beror ju bland annat på det att man har... Det här demokrati, liksom folk. Ja.
Så för mig var det inte mer än så att jag vill åka dit och göra en insats och se till att människorna hade det bra.
Mm.
Sen så för mig spelar det egentligen ingen större roll varför.
Nej.
De hade det var oroligt för dem för att det skulle kunna komma folk som hade ihjäl dem helt enkelt. Mm. Vi fick ju rapporter om när det var så.
Men hur såg de på er då? Var de positiva till er byarna?
Det tog några veckor.
Mm.
I början så tittade de lite snett på oss.
Ja.
Men sen så börjar de ju, jag tror att när de börjar inse att vi kommer tillbaka och vi åker igen och vi rullar igenom byn en gång till och, då börjar mer och mer spricka upp i leenden och hälsa.
Okay.
Och det bästa var väl ändå när de äldsta faktiskt börjar hälsa.
Mm.
Då är det väl, misstänker jag, ett stort erkännande.
Mm.
Att de är nöjda med oss och oss där.
Men många av dina kollegor där som ni var, hur många var ni i den grupp?
Vi åkte omkring, vi hade två sjukvagnar säger jag nu. Men vi åkte oftast en sjukvagn i taget med då en pluton, en skyttepluton. Och i den här sjukvagnen så, på grund av corona så åkte ju två sjuksköterskor samtidigt.
Mm.
Egentligen ska man dela på en hel mission. Nu var det att vi åkte samtidigt, jag och Andreas heter han.
Mm.
Så det var, i våran sjukvårdsvagn så var det då vagnföraren, vagnchefen och så jag, Andreas och så jag.
Men hur många lärde du känna när ni bodde på den här kampen då? Hur många var ni liksom som...
Man lär ju känna mest de som man bodde i korridoren tillsammans med. Men känna, ja, man är bekant med ett 50-tal. Man kanske känner, beroende på nivån, vad betyder känna, ett 10-tal.
Men hade några av dem varit i andra konflikthärdar i världen?
Det var några som hade varit iväg tidigare.
Afghanistan eller Syrien?
Ja, bland annat en sjuksköterskekollega som är några år äldre än jag. Och hon har ju då precis varit i, som du säger, Afghanistan.
Ja.
Det här var hennes... Om jag inte minns fel, sjunde resa.
Vad är det som gör att man tycker man det... Vad är liksom motivationen för att dra iväg? Är det spänningen eller är det, varför drar man iväg? För att du utsätter dig för en stor risk.
Ja.
Så att om din dotter är ifrågasättande. Vad tyckte resten om din kära familj?
Det här är en jättesvår fråga och jag ställde mig den flera gånger innan jag tackade ja och flera gånger under utbildningen. Det är såklart ett äventyr. Mm. Man gör det inte för pengarna. Självklart du tjänar lite bättre pengar, det gör
för det. Man får en liten sudd när man kommer hem så man kan renovera ett badrum eller någonting.
Exakt.
Eller köpa en Merca som vår granne gjorde när han kom från
Men det är, inga stora, stora pengar.
Nej,
men... Vi har ett annat system i Sverige. Om man jämför med till exempel danskarna och norrmän så har vi ett helt annat system med skatter och så vidare.
Ja.
Men det är pengar. Mm. Det finns en viss del. Men det var inte därför. Utan jag gillar... Jag anser mig själv vara en duktig katastrofakut inom situationstecken sjuksköterska.
Mm.
Jag tycker om när det händer saker. Så jag vill, dels fanns det en del av mig som vill testa mina egna kunskaper.
Ja.
Äventyret.
Mm.
Förstå själv, åka iväg till ett land som aldrig varit i och bo tillsammans med människor i en korridor. Och det är 45 grader varmt och det är mygg som kan ha ihjäl dig. Och det finns spindlar som är så här stora.
Ja. Som en hand.
Ja, ungefär. Om inte större ormar som kan ha ihjäl dig. Ja. Sen så är ju det blir ju en kamratskap förstås.
Ja.
Och det visste jag redan om att det kommer bli det.
Mm.
Och sen efter att jag kommit hem så har jag förstått att det jag har gjort är en liten del i stor maskineri. Och det är väl det som gjort mig mer stolt då.
Mm.
Att jag har faktiskt varit en del att försöka åtminstone göra någonting så att det blir bättre där borta. Ja. Det låter jättefånigt, men det dök upp sen man kom hem och man hade landat i Sverige och börjat få det sitt perspektiv på det. Så äventyret är nog den största, tror jag.
Ja, för att jag har ju ett program med poliser sedan många år tillbaka med ett uppdrag Tyresö. Och de älskar sitt jobb. Och speciellt då att vara yttre tjänst. Att man någonstans när man gör nytta, det spelar roll vad man gör för någonting. Och det var någon av mina poliskompisar sa att han är aldrig så närvarande som när det är... när det är skarpt läge, då lever han. Och de minuterna kommer han komma ihåg. Liksom det här, att vara i... Vi lunkar ju omkring alla vi andra i någon slags...
Ja, alltså när du är där, tack och lov, den enda sjukvården jag behövde bedriva som var skarp, det var ett klämt finger.
Klämt finger,
En soldat som klämde finger ganska illa. Mm. Så det var, vi var aldrig någon riktig väpnad konflikt på något sätt. Men det var någon som sa det till mig när jag kom hem. Det måste ha varit jobbigt att hela tiden ha en anspänning.
Mm.
Man tänkte inte på det när man var där. Men du gick ju faktiskt omkring med ett laddat vapen hela tiden.
Ja.
Och hela tiden hade ett öra mot då system, varningssystemet ifall det skulle komma granater flygandes in på kampen. För det har ju hänt.
Okay.
Inte där under den tiden vi var där. Och det var länge sedan det hände på Igao typ 3-4 år sedan. Men i Timbuktu framförallt var det väldigt ofta.
För där var man inne i stan, va? Eller?
Ja, den är också flygplatsen strax utanför.
Okay.
Strax, ofta lägger de då upp, som jag förstår det, nära flygplatserna, framförallt i Afrika. Eller framförallt i Mali, menar jag förstås.
Mm. Men känner du, Fredrik, känner du att du vill åka dit igen? Skulle vi åka på fler sådana uppdrag?
Jag säger i alla fall inte nej.
Du säger inte nej?
Nej. Just nu vill jag inte åka. Men ge mig ett år eller två så kanske jag åker igen.
Och vad säger din familj? Vad säger din mor och far? Vad säger din hustru? Vad säger dina barn?
Johannes, alltså 20-åringen, han gör själv lumpen nu. Så han och ryckte in samtidigt som jag drog. Så det var ju, båda männen försvann ifrån huset. Mm. Så han hade en annan syn på det. Han tyckte väl att det här är häftigt, det här ska du göra. Linnea var väl inte lika glad. Hon tyckte det var rätt jobbigt faktiskt.
Och hur gammal är Linnea?
Hon blir 18 nu då.
Ja. Och varför tyckte hon det var jobbigt? Hon var rädd...
Hon var rädd att skulle hända något.
Ja.
Ja. Hon förstod inte varför just jag ska behöva göra det. Det finns andra som kan åka. Och jag håller med henne. Det finns andra som kan åka.
Och din
hon, jag fick hon bestämma så skulle jag nog inte få åka. Men hon stöttade mig helt ut.
Ja.
Hon har ju vetat om det här. Jag har ju småpratat om det här i alla år.
Ja, just det. Ja. Och dina föräldrar då?
Min mamma, hon var stolt.
Ja.
Hon tyckte också det var otäckt så. Men hon är stolt.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Så att... Jag har fått stöttning, definitivt. Det har jag definitivt fått.
Men då får jag fråga dig, jag som då uppväxt i en sån här pacifistisk familj där vi inte ska leka med vapen och allt möjligt sånt där. Men tror du att liksom, gör man nytta verkligen? För att har man följt till exempel flera konflikter här där, liksom som Afghanistan, det tar ju aldrig slut.
Nej.
Det känns ju liksom som en sån här omöjlig uppgift.
Ja.
När människor lever i såna här länder där brott kanske är deras sätt att överleva.
Mm.
Eller där man är, ja, jag vet inte vad man ska säga. Vad är orsaken till att det... För att Sverige har ju varit inblandad i väldigt mycket såna här humanitär hjälp. Vi har väldigt Sida har varit inblandad i massa grejer. Men vissa länder blir ju inte bättre i.
Nej. Jag måste tro att vi är nytta.
Man måste tro att man är nytta. Ja. Och man känner, och de som är där känner att de gör nytta.
Ja, det är jag övertygad om.
Det är
sen så går vi, sen är vissa dagar ifrågasätter man såklart vad sjutton gör vi och varför håller vi på med det här. Men som jag sa tidigare, när man åkte ut och byarna man såg att de var glada att vi var där, då förstod man att man kan ställa motfrågan, hur skulle det se ut om vi inte var där?
Ja.
Det kan vi inte svara på.
Nej.
Men i och med att vi rullade genom byarna så ofta som vi gjorde när vi väl kom iväg så betyder det att förmodligen att de blir rånade och överfallna mindre. Mm.
Okej. Okay.
Mm. Så måste ju...
Ni skapade trygghet där ni var.
Jag tror det i alla fall.
Mm. Jag hoppas du har helt rätt. För att det här är ju någonting som jag i alla fall... Ju mer man läser på nu om olika konflikter i världen så blir man ju tyvärr väldigt deprimerad. För att Vietnamkriget till exempel, det var ju någonting som fanns när jag var ung. Där är det ju fred idag. Och egentligen om man tittar på de här stora siffrorna så har ju världen blivit fredligare. Men vissa länder där går det ju inte åt rätt håll. Och det är ju väldigt, väldigt tråkigt. Och faktum de sista några år här nu så har ju antalet konflikter ökat i världen. Och väldigt mycket av det handlar ju om till exempel islamism. Mm. Eller våld som används utifrån något religiöst. Det är samma sak med terrorism och våld även i Sverige. Men du såg väldigt mycket mer så här, det var liksom, vad sa du förut, rövare.
Ja, alltså jag såg inga rövare. Nej, men, alltså, det var det vi fick rapporter om. Att sen vilken gruppering de här rövarna i institutionssäcken tillhörde, det vet vi inte.
Nej.
Men vi fick rapporter om att det var då motorcykelgäng som åkte in i byarna och rövade.
Ja.
Sköt och rånade. Och de sysslade mycket med dagskidnappningar. Som egentligen betyder att du åker in och kidnappar en människa och sen begär en lösesumma tillräckligt låg för att familjen ska ha råd att betala.
Aha, okay.
Och så betalar de då. Och då får du lite pengar. Terroristerna såg vi inte så mycket av.
Nej.
Och de, som jag förstår det, håller sig lite längre norrut. Och det är det Barkhane håller på med då. Mm. Alltså fransmännen, de söker ju upp terroristerna på ett annat sätt.
Och de tar ihjäl dem, likviderar dem.
Definitivt.
Neutraliserar dem, kallar de det för.
Jag får kalla det vad du vill. Ja. De kommer in, de är stenhårda mot dem. Alltså det kom ju ett stridsplan flygande över oss ibland och så kunde man höra det small lite längre bort. Ja. Så en del av självklart av fredsbevarande uppdraget, insatsen, har väl också att se till att terrorismen inte växer förstås.
Nej.
För då kommer det till slut i Sverige.
Mm. Men så att just det här gänget som det heter Task Force Takuba, eller hur det uttalas, det här franska vad man ska kalla antiterroraktionen i Mali. Det som nu också då 215 svenska soldater är med i. Det var du egentligen inte inblandad i.
Nej.
Så att du har, det är liksom, det är två helt olika verk.
Två helt olika insatser.
Så att det är nog väldigt mycket värre om man då ger sig in i sådana grejer.
Ja, det skulle jag vilja påstå utan att veta vad de kommer att syssla med. Om de ska hjälpa fransmännen som söker upp buset så kommer det bli stridigheter. Självklart.
Nu måste jag fråga, när du kommer tillbaka nu till det här trygga landet så är det ändå fortfarande corona. Hur har det påverkat ditt jobb?
Jag tror jag är lyckligt lottad eftersom man kör nattskift mest. Dels var jag inte så påverkad av coronan under vårterminen när jag var i utbildningen. Våran största oro var att vi skulle få åka hem under helgerna.
Mm.
För att det började surra som att de skulle ställa in permissionen helt enkelt. För att och sen under sommaren så var det ju lägre antal sjuka. Så då började Sverige lite grann blomstra upp igen.
Ja, då trodde man ju inte att det skulle komma tillbaka. Nej. Vi trodde ju inte att vi skulle få någon andra våg.
Nej. Och sen när jag har dragit, då kommer andra vågen.
Mm.
Och då är jag i Afrika och lever i en bubbla där man har stenkoll på all personal.
Ja. Och när kom du hem?
Jag kom hem i slutet av november. Jag började och var ledig, hade semester att ta ut, så jag började jobba civilt igen i början av januari. Den stora skillnaden upplever jag det är att vi hela tiden går omkring med munskydd och visir.
Ja, så nu finns det munskydd och visir. Det fanns ju inte förra.
Nej, det fanns inte i början. Nej. Nu har alla det.
Ja.
Och när vi åker hem till patienten så är vi extra noga med hygien förstås.
Ja. Och har ni blivit drabbade någonting själva av coronan?
Pratar du med mig personligen?
Ja, eller i ditt gäng som du jobbar med.
I personalcykeln är det några som har haft det.
Ja, du har inte haft det?
Nej, tack.
Och du har fått ditt vaccin?
Ja, så jag är färdigvaccinerad.
Du är färdigvaccinerad. Ja, så att, och hur ser du, alltså har det påverkat dig mycket nu med jobbet? Alltså jobbar ni annorlunda förutom visir och sånt? Eller
nej,
det är som vanligt?
Ja.
Vad bra. Och dina patienter har klarat sig någorlunda?
Ja, det skulle jag våga påstå. Som jag förstår det när jag har läst och rapporterat. Dels så testar vi våra patienter frekvent om de får symptom. Som men som jag fattar det så är det faktiskt inte så många som är inskrivna på ICU hos oss som har haft det.
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja.
Då har ni varit jätteduktiga som personal.
Ja, sen ska man inte glömma bort det. De har ju också hemtjänst hemma hos sig. Det är där problemet ofta blir. Att det springer många i hemtjänst.
Ja, det är ju precis. Ja, vi får hoppas att det ordnar sig. Och när vi spelar in
det.
Det är klart gör det. Bra. När vi spelar in det här är alltså den vackraste vårdagen hittills i mars. Och det känns, krokusen har kommit upp och tulpanerna är på väg och Sverige börjar vakna upp till en ny Och det är väl så överhuvudtaget med influenser och andra virus att på sommaren är det lite bättre. Vi är ofta inte lika sjuka då.
Nej, och jag tror ju någonstans att i och med att sommaren kommer snart så kommer virusen att lägga ner sig lite grann och sen så kommer vaccinationen komma ikapp. Ja. Så det kommer se annorlunda ut i höst. Ja.
Vi kommer få leva med det här viruset om man har fattat rätt.
Ja.
Tack så hemskt mycket Fredrik Bergqvist som inte bara är ambulanssjuksköterska och har jobbat länge med palliativvård utan numera även en sån här berest
veteran.
En sån där som vita kepsar eller vad var det de hade i Kongo? Var det FN-soldaterna då? Hade du på dig sån här fin FN-mässa?
Vi har basker. Ja.
Vilken färg är det?
Blå.
En blå basker. Det finns en låt, tror jag, Anita Lindblom, som sjunger om den. Satt ni på den?
Ja, självklart.
Ja, då tar vi den på slutet här bara. Så att, bara för dig.
Tack så mycket.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som försökt ställa intelligenta frågor. Malin som jag inte visste någonting om heter Ann Sandin Lindgren.
Krig och död, ett fjärran land. Gråt och svält, ett land i brand. Men i skyn från en handgranat i baskerblå stod en svensk soldat. Han kom dit från sitt land i nord att få slut på krig och blod. Reste bort från sin fästemö, reste bort för att kanske dö. Han kom dit för att skapa fred, skapa fred i ett land som led som